Hej och välkomna till Fredagspodden.
Direkt från Mallorca i Spanien.
Always have your shoes where you want to walk.
Och nu ska jag gå till extremligheter. Extrem, vad heter det?
Och där satt jag med mitt tomatröda hår och tänkte bara så här: det här är ju en kränkning.
Jag vet inte om jag kan säga allt här för det blir för mörkt.
Vi flög hit i morse.
Eller inte i morse, i natt flög vi.
Alltså man trodde inte att det var sant när klockan ringde 4:15. Det är inte morgon då.
Nej, det är natt. Och sen så var det inte bara det, för att det har man gjort några gånger. Men att göra det ensam, våra män är hemma. Vi är alltså på vår mamma som har övergett oss och köpt hus på Mallis. Och att klä på två barn och så här fixa med det. Och ner med två resväskor, resesäng, vagn, alltihopa. Alltså jag slog halvt ihjäl mig innan jag var i taxi.
Ja, men man är ju så skör då på morgonen. För det är ju nog konstigt vid de där tiderna. Så det är mycket lättare på ett sätt att gå upp än vad det är klockan 7.
Ja, det är det. För det är nog helt annat. Det är ju inte morgon.
Nej, men sen så var ju också skillnaden från... För man kan ju gå upp klockan 4:15. Det gjorde vi när vi åkte till Mauritanien till exempel. Ja, men då var det du och jag vars resväska. Och sen så bara hoppar man på ett flyg och knoppar in.
Ja, jag vet. Ja.
Nu var det ingen som knoppade in på ett flyg.
Frans sov 20 minuter och resten var alla vakna. Och det satt en stackars kille precis bredvid oss på raden. Alltså,
vi borde ju fått en egen rad. Det var ju fel. Men, det var ju liksom som att sätta honom
i. Eget
liksom.
Plan. Alltså det här var ju liksom inte schysst mot någon.
Nej, det var ju då vi kom på det sjukt smarta. Som jag inte fattar att inte några så här charterplan har kommit på än.
Nej.
Att så här, längst bak i planet så tar man bort alla stolar och så har man då stolarna längs väggen så som flygvärdinnorna har liksom så. Och då får man ändå plats med 10 stolar tänker jag. Ja, och antingen så då kan man vara så här, jag bokar en sån för jag vet att jag har en riktigt stökig unge som inte kan sitta still en sekund. Mm. Eller så är det bara så här, för att mitten där liksom bland de här 10 stolarna så ska det ju vara lekplats. Mm. Film.
Ja, men alltså
leksaker, för, andra barn.
Ja, men problemet
de kan
är,
bara hoppa omkring lite.
Det är massor av barn på flyget, men de ser ju inte varandra för de sitter ju så här inklämda på rader.
Ja.
Annars hade de kunnat leka hur mycket som helst.
Ja, ja, då har de bara lekt och lekt och lekt. Och sen så fort det var så här, nu är det turbulent eller nu är det dags för landning, går man tillbaka till sin plats om man då inte hade bokat en sån här familyklass eller barnklass. Eller vad
jag kom på en väldigt rolig scen nu från mitt inre.
Berätta. Här kommer det. Ja. Scener från Amandas inre.
Inte från mitt inre. Men en scen som jag har... Nej, men som jag hade bak i huvudet som jag inte har tänkt på länge. Ja. Det när jag var med på Cypern eller något sånt där och spelade in Pokermiljonen.
Ja.
Pontus Gårdinger vann 1 miljon.
Oh, gud, man är fortfarande avundsjuk.
Ja, det var ju fantastiskt.
Utan att ha spelat poker så mycket innan.
Nej, han hade aldrig gjort det. Nej, hur som helst så var jag då jätteflygrädd.
Det var du.
Jag kunde absolut
du har verkligen botat dig själv, känner
ja,
jag.
Ja, men jag tog ett jobb sen där jag var tvungen att flyga 3 dagar i veckan. Och det var liksom så jag... För man orkar inte
det enda sättet.
Ja. Hur som helst så var jag tvungen då att... Om jag skulle sätta mig på ett flygplan, typ ta 4 Sobril. Du förstår.
Nej, men alltså, jag har aldrig ens tagit en.
Nej, men kanske inte 4 då. Men alltså verkligen
en
droga mig.
Ja.
Vilket gjorde att direkt när jag satt mig på flyget så somnade jag. För att man blir så dåsig av dem.
Ja.
Då var det ett helt normalt plan. Vaknar upp, för det gick så sent. Alltså det var så konstigt va? För det var ju ett helt plan som bara var produktionen. Som hade suttit i sina platser. Sen utan att jag visste om det, när jag liksom sobrilsov. Då hade Pontus ställt sig upp och hållit ett tal där framme.
Det här var på vägen hem alltså.
På vägen hem. Och sagt att vad ni än vill ha på det här planet så bjuder jag.
Mm.
Drick,
vilket jävla party.
Sup, köp parfymer, vad ni än vill liksom. Jag bjuder. Så att folk hade ju börjat kröka något så inåt helvete. Du har inte sett ett flygplan med fest.
Nej.
När alla känner alla.
Ett partyplan.
Ja, så att det var liksom så här, folk stod i olika, det var som olika barbord, fast var det inte. Det var ju bara att folk stod så här vid olika flygplansstolar.
Du tänkte så här att jag drömmer fortfarande.
Det var skitobehagligt att vakna så.
Ja, men jag fattar det.
Men det var ju kul grej. Det var en kul anekdot.
Men hängde du på festen sen?
Nej. Nej, men det gick ju inte.
Men du, apropå det här med att flyga. För att folk älskar ju så här. Och jag älskar också den tanken på att man sätter sig på ett plan och så ska man liksom fira lite att det är semester och ta ett glas.
Hanna, jag såg i morse 5:30 folk som satt och drack, vanliga människor, inte så här som du tror. Alltså helt vanliga, liksom någon så här dam typ i 50-årsåldern, ja, från Skövde, satt och drack öl.
Men du, jag såg ju några män som såg ganska så här business ut. De beställde in en gin och tonic.
På frukosten?
Ja.
På Arlanda?
Ja. Nej, precis när vi hade satt oss på planet, vilket var i 06:30. Alltså då när vi fick liksom beställa något vatten och man var så här lite skakig och var så här, gud, man kanske ska ta en kaffe ändå. Liksom. Så då var det liksom en GT som rullades fram. Ja, men det var som när jag och Bankis skulle åka första gången till New York. Mm. Tillsammans. Då blev vi uppgraderade till första klass.
New York-resan.
Vi har två New York-resor. Det är två resor vi har gjort. Det var så, det första. Men då var jag i alla fall uppgraderad till första klass. Vilket var ju så här, de var ju bara så här, vill ni inte dricka någonting? Champagne? Vill ni ha en drink? Så här. Och jag bara, nej. Alltså, jag kan inte dricka på flygplan. För att nummer ett så är det så här att jag är ju så här barnslig, så att jag går igång när jag dricker någonting. Ja. Alltså jag kan inte bara så här ta ett glas och
det där
njuta.
Vi är samma.
Då blir jag så här, snacka, kanske röka en ciggis och liksom.
Nej, men alltså då är det all night long. Alltså då vill man ju bara köra på.
Då ska man sen bli bakis på JFK när man väntar på bagaget. Nej. Och sen slå på igen. Det klarar inte jag. Utan jag har ju bara liksom en... Ja, men folk är ju liksom hålla på så här liksom intervaller på något sätt. Men jag är ju liksom antingen på eller av.
Ja, men det är samma sak som jag tänker på. Nu sitter vi på ett underbart hotell, Marcel, på Mallorca och spelar in. Uh-huh. Och då ser jag ett helt gäng här från Norge som vi nu har listat ut är från något företag. För de kom in och så fick de ett glas champagne. De kom direkt från flyget och nu ska väl de spendera helgen här, antar jag. Men nu ser jag här att de har stått och druckit en massa champagne här. Sen ska ju de gå och göra ordning sig, duscha och sådär.
Och det blir aldrig bra.
Nej, sådär. Och det, då jag tänkte så här, vilken fruktansvärt tragisk människa jag är. Som hade nu, när de är, tänkt så här, nej, jag kan inte dricka ett glas champagne för då blir det inte lika härligt.
Tänk, nej, men jag bara, man vill ju ta det, man vill vara klar och sen så bara, ta det första glaset.
Ta det första glaset, ja.
För det finns ingenting som är så härligt som det första och andra glaset.
Nej, och jag vill liksom inte dricka tre glas. För det kan ju hända att dricker man ett glas här så kanske det blir två. Det kanske är jättegott. Man tar tre. Då är man lite lullig när man ska duscha och sen så är man bakis när man ska ta första glaset igen till middagen. Det går inte.
Nej, och vet du vad det värsta också som jag hade tänkt på om jag var i deras sällskap? Så är det säkert så att de inte har liksom dubbelrum för att de är ett företag. Jag hade också fått lite så här vargtimme med mig själv om jag hade gått själv in på ett hotellrum och skulle duscha och så bara, fan sa jag det här på fördrinken redan? Och så ska man liksom gå ner och möta upp igen.
Ja, för det är en grej som kan vara en dålig kombo. Och det är ju när man är superpepp. Och det är champagne inblandat och en utsikt och ett varmt land och så vidare. Då kan det ju gå fort. Man börjar säga att man älskar folk redan första glaset.
Ja, ja, ja. Men det finns ju också någonting så här, just så här vid det här första glaset, om det hade varit så här ett jobbtillfälle och så. Där finns det också någonting att jag hade börjat kunna så här vända ut och in på mig själv. För att jag är så orolig att det inte ska vara trevligt redan här.
Ja.
Att man måste så här börja leverera och få igång gruppen. Liksom, så. Men grejen är också så här, något som jag faktiskt är riktigt bra på. Och det vet jag att du också är. Vadå? Det är ju det här glaset champagne som de dricker. Och sen bara så här, skita allt och bara gasa därifrån.
Ja!
Alltså vara så här, nu går vi in och så tar vi lite mascara typ på toaletten och sen sätter på sig ett par klackar och man liksom tar det verkligen från att det inte var någonting, man var inte riktigt klar och så bara kör man istället.
Men det där avbrottet. Fast det där har med mig, alltså kommit med barnen, att jag har blivit mycket tråkigare. För att det finns ju inga spontanfyllor på det viset. På riktigt, Hanna, det jag var absolut bäst på innan jag hade barn, det var att ta en vinlunch som gick över till middag. Och man så här gick och köpte någon topp.
Jobb.
Och sen så, precis som Tim, målade på sig lite mascara så bara körde man.
Men om du och jag hade varit här på jobbresa nu och så hade det varit ett gäng och så hade det kommit några roliga och så här, då hade det varit en annan sak. Det går ju aldrig att ha en spontanfylla någonsin med barn.
Nej, alltså, men det är det jag säger.
I hemmet överhuvudtaget. Men du, kan vi inte prata lite om det här roliga, eller roliga och roliga, men som har skett med den här resan. Våra mamma har ju köpt hus här. Och nu har hon precis liksom åkt hit, hon har varit här en vecka, hon ville jättegärna att vi skulle komma. Och sen så har vi med vårt schema och så gjorde ju det här att vi var tvungna att, hon visste ju det, att det var bara så här, om jag inte bokar nu då får jag aldrig hit dem.
Nej.
Och sen är det också så med oss att man måste riva av det där plåstret för att annars kommer vi aldrig komma hit. Nu kommer vi hit och vet vi hur det ser ut och vet vad hon är. Då är ju liksom steget till att boka den där biljetten lite spontant mycket närmare än när man inte vet vart man ska.
Ja.
Så att hon är väldigt smart här i nu att hon bara var så här, nu bara flyger över det här hela jäkla gänget.
Ja. Ja.
Jag tror att hon tänkte så här, det får kosta vad det kostar vill, för vi är ju här nu i alla fall.
Ja.
Men det som hände då, oj, som var så otroligt intressant, det som hände var då att vi då bokade detta i söndags och helt plötsligt var det bara klart och betärt och så skulle vi liksom ge oss iväg. Och det var liksom ingen snack om saken att det var så här, vi som skulle åka med våra barn och vår andra syrra är också här, Amelia. Så en riktig tjejresa. Mm. Alltså, om Gustav hade varit här, du vet en sak, alltså du har ju så himla mycket på jobbet och så, och sen så är det helg och så här, men jag tar Vilma och drar upp till Åre till exempel, där hans föräldrar har ställe. Och så hade jag fått liksom en så här bonus torsdag, fredag, lördag, söndag för mig själv i mitt egna hem, så hade jag tyckt att det var som fruktansvärd lyx på
Hanna, sätt. Jag vet inte vad som hade hänt med mig, för jag hade antagligen hittat en del av mig själv som ligger gömd.
Ja.
Jo, men så är det ju lite. Alltså, mm, så här, för att man har behövt leta upp någonting igen som man inte har sett på länge. För att jag vet inte vem jag är i mitt hem utan barn.
Nej.
Jag har aldrig bott i det här hemmet jag har bott utan barn.
Men förstår du när du
jag
hade
vet inte vad man gör.
Din superhärliga lägenhet? För ni har ju liksom verkligen fått till det, tycker jag. Ja, men en underbar lägenhet. Så mysig och där allting finns som man behöver.
Mm.
Du hade ju då liksom, ja, men idag torsdag kanske inte gjort så mycket.
Nej.
Men så vaknar du upp på fredag morgonen. Ja. Du har några viktiga möten. Du kanske har en lunch på Rish.
Men bara, vänta Hanna, vänta, gå inte snabbt fram. Vakna i min säng. Gå ut och äta en frukost. För det vet ni som inte har barn. Ni vet inte hur det är att äta frukost med barn. Det kan vara fruktansvärt vidrigt. Du hinner inte njuta av liksom det att du äter. För att du liksom håller på hela tiden. Alltså speciellt med en ettåring.
Ja, det är skillnad. Ibland så tänker jag så här. Mitt i den här barnfrukost tänker jag så här, nu måste jag göra mitt kaffe, göra två supersmarja mackor, lägga dem på en tallrik och bara så äta dem. För annars kan jag ha ätit, alltså jag kan ha ätit liksom ett helt frukostbord utan att tänka, utan att veta att jag
har
gjort det.
Hanna.
Då är det så här, då vet jag inte hur mycket eller lite, eller om jag är hungrig eller mätt eller någonting.
Och eftersom man inte tänker på att man äter, eftersom man då håller på att ge någon annan eller liksom torka upp något mjölkpaket som har runt ut, eller man liksom håller på med någonting hela tiden, så är det som att man aldrig åt det där.
Nej, och jag har ju också ett barn som vill smaka på allt.
Ja, hon är galen.
Hon är galen.
Det henne? Alltså hon ska smaka på allt.
Varenda grej som vilken människa i hela världen ens tar upp, typ så är det. Det kan vara på bussen en tant som tar fram en banan. Hon bara, får jag smaka? Hon vill smaka på allt. Det är som att hon liksom är världens mest nyfikna på mat som finns.
Nej, men vet du vad det är som? Det är som en tvångstanke. Vi ser det så.
Men vilket gör att det är så här, så fort jag då kommer med en macka, jag gör alltid då tre mackor, för det vet jag ju nu så här att jag är tvungen att göra, för en macka ska ju hon smaka på. Jag kan inte koka liksom mina två ägg, utan jag måste koka tre, för att ett ägg ska hon ha. Alltså då spelar det ingen roll att jag redan har gjort en frukost till henne, utan hon ska bara smaka på allt. Men hon ska ju också fingra på allt, testa på allt, slicka på allt. Alltså hon är liksom galen i det där. Så att man blir helt tokig. Men så att det är ju det, att bara så här, gå upp på morgonen, sätta på kaffet. Undrar om man sätter på morgon-tvn eller om man bara...
Jo. Eftersom det är bara bomba hemma hos mig på morgonen, så skulle jag sätta på tvn, men jag skulle också ha en tidning och jag skulle äta hela frukosten i soffan faktiskt. För att det kan jag inte heller göra, för då spiller man ju. Alltså man måste ju hålla till i köket.
Och tänk bara tanken att även om du går upp klockan 8 och börjar klockan 9, så kommer det ändå kännas som du har en
ocean... Jag kommer ändå komma till jobbet klockan 9.
...en ocean av tid.
Ja. Ah.
För att du kan äta frukost en kvart helt ostört. Det känns ju som två timmar.
Men vad snygg jag skulle vara också. Tänk dig den sminkningen.
Ja.
Utan att någon drar det. Alltså ofta så har jag ju Frances på ena höften. Alltså jag bär henne samtidigt som jag sminkar mig med andra. Och då är det ju bara att köra så fort det bara går liksom, innan hon börjar krångla.
Eller så blir ingen smink alls.
Nej.
Och sen så då, bara liksom så här... Få jobba, kunna liksom tänka så här, men jag tar klackar idag. Riktigt höga klackar, för jag ska inte hävda någon på dagis.
Mm.
Jag ska inte gå någonstans med en vagn jättelångt.
Nej.
Och sen bara
skulle
så här...
du ta en AV?
Ja, men,
det har hört att folk gör.
Jag blev ett pirre när jag tänker på AV. Fast det är ju lite som med det här problemet med de här norrmännen som står borta. Fast vet du sak, att kunna ringa till en kompis på eftermiddagen och säga så här, vad gör du ikväll? Alltså då skulle det bara bli en chock där för dem. För att jag tänkte kanske att vi skulle bara smita in på PA och bara käka middag. Och sen så bara får vi feeling så kanske vi går ut.
Jag skulle inte ta AV.
Nej, inte jag heller.
Vet du vad jag skulle göra först? Jag skulle faktiskt gå och handla utan barn.
Ah,
fattar shoppa. Du den?
Eller
nej,
handla
mat. Nej, det handlar i matbutiken. Mm. Alltså utan att gå igenom ett pass. Alltså förstår du att jag skulle bara så här, gå bara lugn och ro och så här, välja lite varor. Bara, vad ska jag handla för en också? Skittrevligt.
Ja, och då kan man ju också verkligen se på. Man bara, nej men jag tar de där skitdyra blåbären.
Ja.
Alltså så.
Ska mula mig med blåbär hela helgen.
Och man bara, nej, men jag tar den där jättedyra franska lilla joggin. Alltså för att man vet att joggin och blåbären och allting är slut innan man ens har tänkt.
Ja.
Men du vet, jag kan ju inte gå och handla för att Vilma vill ju smaka på allting i hela affären också. Så att jag har redan slutat med det. Det, liksom, det går inte. Vilket gör att jag hasthandlar varje gång.
Ja,
det är det.
Men det skulle jag göra. Sen skulle jag gå hem, skulle jag ta ett bad.
Oh.
Bada. Jag skulle bada.
En tidning.
Ja, med tidning.
Ja.
Med öppen dörr, för det är inte ens att jag behöver stänga dörren.
Nej. Man kommer hem. Och det är lika fint som när man lämnade.
Ja, nej.
Det är ingen annan som kan stökat ner.
Mm, sen skulle jag ha på musik. Och så skulle jag dricka vin. När jag är i ordning mig.
Ja, det är trevligt. Fast vet du vad jag älskar? Jag kan ju vara så för att jag älskar liksom den där scenen av att jag har typ ett glas champagne på liksom badrumskanten.
Uh-huh.
Och där glaset hänger med liksom medan man sminkar sig och så här. Men sen kan jag älska så mycket. Precis innan jag ska gå. Att ta en galopp själv.
Va? Vad är galopp? Öl. Är det sån här? Vad sa du?
En liten.
Jaha, en vet liten du vad? Öl. Jag trodde det var Hanna. Jag blev så chockad där. Jag trodde att galopp var sån här. När man släpper ner så här fanet. Eller vad det är. I öl. Alltså.
Det är en ubåt.
Jag kan älska och köra en liten ubåt själv. Innan jag går.
Nej, men en galopp är det ultimata formatet av dryck, tycker jag. Ofta så tar jag så här, det minsta dricksglaset jag har. Eller så tar jag ett liksom, litet vinglas. Och så häller jag upp en halv iskall öl.
Åh gud vad gott.
Innan jag går.
Jag köpte ju en inredningsbok.
Det är så otroligt alkoholromantiker.
Ja, det är vi ju. Men det, vi är ju mer romantiska med alkoholen än vad vi dricker i alkoholen.
Ja,
så det är, helt
det är därför
okej.
Vi är så romantiska ja.
Men det jag skulle säga var att jag köpte en inredningsbok.
Mm.
Det gör jag, har jag aldrig gjort. Men jag kände att så här, det här måste jag göra idag. Så gjorde jag det. Hon hette Susanne någonting, jag vet inte. Men jag tyckte det såg fint ut.
Ja.
Hur som helst så visade det sig att jag älskade den här människan.
Nej.
Jo. För att hon var så flott. Men jag avundar sådana människor som hon. Mm. Alltså man såg, det här var hennes hus i, jag vet inte, någonstans i USA. Där det bara är jätteflotta hus. Och jag kommer inte ihåg var hon bodde. Men det var jättefint. Ja. Och varje rum var så fint. Och det var så mycket blommor. Och det var så flott allting. Så man bara tänkte så här, hur kan man ens må dåligt här? Man kan knappt ha en dålig dag i det här huset. Förstår du?
Ja, men jag förstår.
Om man har så mycket färska blommor. Hur som helst så beskrev hon då sovrummet. Så sa hon så här, always have a seating area in your bedroom.
Aha, a seating area.
Ja. Because then you can have a drink while you're getting dressed or just a glass of champagne before you go to the party with your husband.
Before you go to bed.
Oh my gosh, typ. Och då bara tänkte jag så här, livet blir som man gör
jo, har
det
du ett seating place?
Nej, det är klart jag inte har, men jag måste ju skaffa det nu.
Verkligen.
Bara för att det kanske inte är så att man kommer sitta där och dricka, dricka varje dag. Men att bara den möjligheten finns.
Ja.
Att man är så här, här har jag en seating area i min lilla sovrum. För att jag kanske ska ta ett glas champagne någon gång om jag gör ordning mig. Är det inte liksom lite härligare att göra ordning sig då?
Jo, men det tycker jag absolut. Absolut.
Men förstår du den typen av kvinna?
Fast det är också så att man har liksom tänkt ut allt det där. Det är det som är så underbart, tycker jag.
Ja.
Det är det som är inspirerande. Att vara så här, always have your shoes where you want to walk. Jag förstår det.
Always have milk when you want to have your coffee.
Always have your food in your kitchen.
Verkligen smart.
Man bara, oh, wow. Okay. Alltså, att ha ordning och reda i sin lifestyle är ju väldigt inspirerande.
Mm, det är ju det vi inspireras mest av.
Ja, det är så härligt.
Vet du vad? Jag pratade med min terapeut om det här.
Mm-hmm.
För hon har intresserat sig för din och min... Vi är besatta av att ha det mysigt i hemmet.
Ja, det är vi.
Besatta. Av att liksom med ljus och att det ska vara på ett visst sätt och så vidare.
Ja.
Och hon hade analyserat det.
Nej,
jo.
Låt mig höra.
Jag vet inte om jag kan säga allt här för det blir för mörkt.
gud vad hemskt.
Ja, men jag kan
men kör liksom den poddversionen.
Okej. Okay. Ja. Men alltså då sa hon det att ni ska inte
vara ledsna.
Nej, men ni ska inte underskatta er besatthet av ett fint hem. Nej. Och att det ska vara fint hemmet. För att det är jätteviktigt för er, för att det är ert sätt att göra det tryggt.
Ja. Oh.
När man kommer från lite otrygga förhållanden så kan det liksom ta vidare. Att det är så vi försöker säkra upp.
Ja.
Att det ska vara mysigt och tända ljus och så vidare. Sen så kan något väldigt, väldigt litet rubba det.
Mm.
Men vi gör så gott vi kan och vi har valt den här vägen. Och då tyckte jag att det var så fint på något sätt. För att jag kände så här, det är ofta ibland man kan tänka så här, nej, barnen svälter och jag sitter här och läser en inredningsbok om att man ska ha ett seating area i sitt sovrum.
Ja.
Då kan man känna sig lite lätt. Ja, men du vet. Meningslös.
Ja, men,
lite,
ja, meningslös. Ja.
Men när hon sa det här och när jag tänker efter och tänker på det så känner jag så här, whatever works for you liksom. Man måste ju hitta sin grej för att må bra.
Men du, jag måste säga så här, för att jag förstår precis vad hon tänker. För någonstans, jag tror att vi har pratat om det förut, men för att jag ska må bra i mitt liv så måste jag sätta en ram för allt så att jag kan ta på det, även om det är hur abstrakt som helst. Det kan ju vara så här, en myskväll hemma. Så.
Ja.
Om den här myskvällen bara uppstår, och det låter ju jättepatetiskt, men om det bara är så här, vi hänger i soffan och tittar på något tv-program och så här,
då har inget ämne.
Nej, då får jag ångest.
Mm.
Men däremot om jag har satt en rubrik och en ram för den här kvällen och så här, det är fredagsmys. Ramen är att vi ska vara hemma i vardagsrummet, vi ska äta take away-mat, vi ska titta på en film. Barnen ska sen få somna si och så. Och sen så kommer vi ha mjukiskläder och bara hänga i soffan. Då finns det ingenting i hela världen som jag tycker är så mysigt.
Ja, men så kan det ju vara också, för att vi vill alltid ha en kvällsmys. Om vi äter tidigt med barnen och sådär. Ibland har man jättestora planer för det. Men sen så ibland kan det vara så här, nej, vi tar en fin krisp och dricker te. Liksom så här, åh vad mysigt, det gör vi. Det är inte så här, men då har vi gjort upp.
Ja. Ja,
det är
precis.
Att man behöver extravagans för det. Det är bara att man vill
Nej.
Ha klart för sig hur det här ska gå till.
Det behöver inte vara några storslagna planer överhuvudtaget. Men jag kan ta pulsen på mitt välmående. När det är så här, det är helg. Jag vet att hemmet är ganska städat och det ska bli något mysigt. Och jag handlar någon god mat och köper snittblommor. Och jag kanske går och köper doftljus för det tycker jag är mysigt. Och så kommer jag hem och så liksom så här förgyller jag hemmet. Och samma sak har jag alltid kunnat göra att så här, just när liksom ens hemma har varit skitstökigt och man är så här, nu mår jag inte så bra liksom i det här, för jag mår skitdåligt av stök. Det ska jag bara säga.
Ja, men
det kanske
så,
alla människor gör.
Du får tok ångest av det. Nej, nej, Hanna, du får riktigt ångest.
Ja, men jag får
andra människor mår dåligt, du får ångest.
Jag blir också aggressiv. Det är trevligt. Nej, men det finns ingenting som jag får så mycket ångest av som att det är skitstökigt liksom. För att ta mig ur, alltså så här, när jag var yngre och så, då var det så här, okej, nu är det jättestökigt, för det blev mer stökigt då för att man inte var hemma så mycket och man bara lät det förfalla och så tog man tag i det. Då var min liksom så här, ta tag i hemmet medicin, var att först gå ut, köpa snittblommor, köpa typ så här ett nytt Ajax-spray eller vad jag tyckte att jag behövde, nya disktrasor och kanske doftljus. För då var det som att jag städade för att de här sakerna skulle få plats.
Ja,
förstår du? Jag fick liksom en anledning. Och då blev det liksom som att så här, nu hade jag de här sakerna och så städade och så var det liksom så otroligt tillfredsställande då att då ha städat hela hemmet, gjort det fint, tagit mig ur skiten upp till någonting bra igen och så tände det där doftljuset, sätta blommorna i den där vasen, torka av den där bänken för sista gången och sen så tappa upp ett bad och känna så här, nu mår jag bra igen.
Jag tror att det här är ett jätteviktigt steg, eller inte ett viktigt, men ett bra steg i The Golden Year.
Mm.
Man har alltid någonting som man vet och har vetat länge att man faktiskt gillar. Man tycker om det här, vad det nu kan vara. I mitt fall så är det mode och inredning, säg. Mm. Som jag har försökt så här, jag skämts lite för det, jag tryckt undan. Det är, så här, det är någonting som bara hänger med, men det är inte ett intresse. Och, nej, man gör väl annat och så vidare. Vissa kan väl ha som att träna eller någonting har man ju.
Jo, men ofta så är det ju så att om man går och mår lite så här halvbra eller kanske till och med ganska dåligt, så vet man ju om jag bara nu städar mitt hem eller om jag går och tränar och får igång mig själv. Det är ganska ytliga saker som kan liksom ta en över. Jag mår ganska bra kanten, nu är jag på gång. Mm. Och ta sig ur den där svackan. Och det som ligger ens närmst ska man ju verkligen sätta upp på en pedestal och göra viktigt för en.
Det är det jag menar, att så här, bara slå bort allt det där, alla de där känslorna som har varit så här, nej men det här är väl inte så viktigt, nej men det är så här, vet du vad, det här är superviktigt för mig. Jag älskar det här, jag är stolt över att jag älskar det, ser det som en stor del av mig.
Det är ju nyckeln till ens välmående, så att därför så är det ju en jätteviktig sak. Och har man nyckeln till ens välmående, men då är man en väldigt rik person. Man kan inte aldrig någonsin må dåligt igen, men om man vet hur man faktiskt så här, bara känner sig när det känns stökigt och jobbigt, så vet man så här, okej, ser man runt omkring sig så bara, det är jäkligt stökigt hemma, eller vänta, jag har faktiskt inte varit på gymmet eller ut och sprungit som jag vet att jag mår så jäkla bra av liksom, på väldigt länge. Och så bara gör man det. Så, då är det en av de där nycklarna till att ta sig upp igen.
Liksom. Ja, och nu ska jag gå till extremligheter. Vad heter det?
Extremigheter.
Jag ska gå till...
Du ska gå till extremen.
Jag ska gå till det extrema, du ska vara extrem. Hållet.
Ja.
Och då var det så att i veckan så...
Nu går du extremt.
Nu går jag väldigt extremt, det hör ju det. I veckan så hade jag ett litet breakdown. Det var länge sedan jag hade det faktiskt.
Ja.
Jag tror att det var på grund av stress och lite andra saker. Men skitsamma. När jag får ett breakdown, då yttrar det sig i min hypokondri. Det är inget nytt. Mm. Nu kan du skratta. Jag vet att du kommer skratta. Men ungefär...
Nej, men jag skrattar bara med kärlek.
Ja,
det är bara det,
men
är
ungefär
roligt,
ett sjukdomar. Halvt dygn eller så, så trodde jag att jag... var väldigt nära döden. För jag hade nedsatt njurfunktion.
Ja.
Alltså jag hade så här metallsmak i munnen, jag mådde illa och jag var inte gravid. Det kollade jag direkt. Så började jag googla och då var det liksom så här, typ när diabetes har gått för långt och njuren precis håller på att lägga av, då kan man må så här.
Ja.
Och då är det för mig som har hypokondri, så blir det så här, då faller allting på plats. Då är det så här, nej men det är klart att jag har det här. Alltså, och det var samma dag som vi beställde de här biljetterna, vilket gjorde att jag kunde inte ens vara glad för det, för jag visste att jag skulle inte komma hit.
Nej,
jag skulle
nej.
Antingen ligga på intensiven eller redan kolat.
Ja.
För så är det för mig. Och man kan tycka vad som helst av det. Jag tycker själv att jag är helt knasig i huvudet. Men de där timmarna så är det verklighet för mig. Hur som helst så bokar vår underbara Michaela en doktorstid till mig. Jag går till doktorn 2 dagar senare, får en tid. Tar några prover. Redan då har jag lugnat ner mig lite grann.
Ja, men redan när hon kom tillbaka och sa så här... Nu har du en tid här.
Ja.
Redan i övermorgon. Ja, men då dämpade du liksom lite av hypokondrin.
Det gjorde jag. Det som jag gjorde då efter jag hade tagit den här proven var att jag gick och mötte upp dig för att vi skulle gå på ett möte. Och då låtsades...
Då var du så lycklig.
Ja, men jag låtsades inte ens för dig, Hanna, att det kanske var någonting med min njure. För det har jag gjort annars. Ja. De tog prov... Man får se... Alltså förstår du?
Nej, det gjorde du inte. Du,
jag sa bara så här, nej.
Det var gallan, sa du.
Ja. Nej, men jag bara sa så här, nej men det var väl ingenting.
Nej, men liksom. Du var jätteduktig, för du var så här, jag hade ett breakdown, men jag gick på privatvård. Jag betalade 800 kronor ur egen ficka för det här. Det var inte så att jag belastade liksom folks skattepengar över det här. Alltså du hade så här ett fint litet tal, att det var så här, du hade haft hypokondrin, du hade haft ett breakdown, du hade gått till doktorn, men du hade också tagit ansvar för hela den här saken.
Ja, och jag låtsades inte efteråt, utan jag var så här, nej men okej. Okay. Nu var det ju så här, och det var ju olyckligt att jag fick ett breakdown och att jag behövde gå till doktorn och hit och dit. Men jag betalade för det och jag ljuger inte heller för dig sen. Jag berättar hur, exakt hur det var.
Det var bra.
Då får jag väl stå för det där då. Alltså, jag får väl tycka att det är något fint att jag tar hand om... Alltså, det är inte fint så, men alltså att jag gör på mitt sätt. Nu är inte det här något bra sätt. Det säger jag inte. Och jag säger att jag vill bli av med det. Men jag ska inte skämmas över det.
Nej, men du jobbar jättemycket mer. Men sen tycker jag också, jag blev faktiskt inspirerad av det som du och vår fantastiska Sean Pinto hade kommit fram till, för han är likadan som du. Och då hade han sagt till dig,
han sa, han är så underbar: people call you crazy, don't listen, because you know what, crazy don't get sick. Han bara, man går till ett läkare så ofta man bara kan. Det är som jag säger, då vill jag hellre betala för också. Men du kommer alltid upptäcka allting i tid.
Mm. För det finns inget värre än när man går med saker och ting för länge. Det är ju alltid så. Man ska gå direkt.
Ja, direkt hela tiden. För det man vet då, om man går precis lite hela tiden, det är att du aldrig kunnat gå så långt. Så du kommer kanske inte få ett dödsbesked i alla fall. Sen kan man ju få cancer ändå, eller vad det nu är. Men det jag vill bli av med, den här ångesten jag känner då, de här timmarna den här söndagen, när jag faktiskt tror att jag ska dö.
Ja, såklart.
För det är inte, men så du måste, det är inte alltså, bra för någon.
Det skulle ju vara skönt om, man, om du kunde vara så här, men gud, jag har ett breakdown och bryta ihop lite istället.
Ja, jag vet.
På
jag
riktigt, vet. Istället för att bli sjuk.
Och det tror jag att jag ofta gör. Jag,
alltså, nej, men jag tycker inte att du gör det. Den blir ju ofta sjuk, men så förstår att det är ett breakdown.
Ja, jag vet. Jag
att
vet.
Verkligen, för det är inget farligt att så här, bryta ihop och rassla ihop sig själv och gå vidare. Nej. Det är ganska skönt. Man ska unna sig ibland och bryta ihop. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i alla smaker, styrkor och format.
I sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare är det en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Den kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com och klicka på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är sponsrade av Mathem. Jag är så uppspelt. Får jag bara säga några saker här nu? För att, alltså så här. Jag handlar nu på Mathem. Eller jag har gjort det alltid. Alltså de här lådorna, Amanda. Vet du hur härligt det är? De har ju bytt från kassar till lådor.
Men du,
vi pratade om det.
Det var ett genidrag.
Nej, men alltså det är det bästa som har hänt. Så här, för det första, så här, Filip bara, ah, det här är också så här. Det är geni det här. Och han bara tittade på det här, hur man vek ihop och alltihopa. Och sen har vi ju en ny brandbil hemma.
Såklart. Franks. Nej, men alltså det är så bra. Men jag måste också säga, för att vi har ju pratat ganska mycket om, på senare tid, om Hell Hour.
Mm.
En timma som inte vi tycker så mycket speciellt om i vardagen. Där man ska komma på vad man ska laga, gå handla, laga, alltså du vet, det är så mycket. Mathem är ju en del av att lösa Hell Hour till Happy Hour.
Verkligen.
Det är ju liksom kanske en av de viktigaste.
Nej, men alltså det är min nästa grej. Det är så här, jag ska bli lika proffsig med att handla som Mathem är på att leverera.
Det är jättebra.
Men så då, man har allt det där som man behöver för allt. Alltså det är så underbart.
Gud vad bra.
Nu blir det också ännu billigare för alla våra lyssnare. Som vill testa Mathem.
Mm.
Så alltså, vänta inte en sekund till. Skriv in koden fredagspodden 200 i kassan. Och det ger alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj. Du, Amanda, jag är så glad du. För att vi är sponsrade av Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive.
Du, det här kan jag säga är något för mig. För att, alltså nu, jag har ju galopperande sämre syn.
Så jag är med. Jag är ju numera en glasögonbärare.
Orm.
Alltså alltid. Ja, en glasögonorm.
Exakt. Och då är det så här, jag var ju duktig och gjorde ett par glasögon för några år sedan. Men tror du att de håller stil, styrka eller att de är sönder, ja. Alltså, det är liksom, de måste ju bytas ut. Det är ju inte så att man kan skaffa ett par för resten av livet.
Nej, nej. Men så här, om du då har Synoptik All Inclusive så är det så här att då kan du byta ut ett par per år, vilket är otroligt, vilket man verkligen behöver. Sen är det också så här, när man är då en sån som jag, som är så här, ja men nu måste jag ha glasögon hela tiden. Jag vill inte ha samma glasögon varje dag.
Det är som att samma kläder varje dag. Det vill inte heller.
Du, det är det. Nej, då vill jag ha så här, de här balla som jag har till det här och de här som jag har till det här. Och sen också så här, tonade glas. Mm. Alltså nu är det sommar också. Så här, ska jag ha dubbla glasögon då? Eller? Alltså,
nej, förstår, det är inte
jag behöver liksom, nej. Och då kan jag få hjälp med allt här. Och det som också är jättebra, för att jag har ju ett barn. Jag har flera barn. Men ett barn som älskar att ta mina glasögon och typ slänga iväg dem. Och då är det så att all service ingår som fria glasbyten.
Men och synundersökningar, Hanna, för min blir sämre. Jag måste göra en ny synundersökning. Alltså det här är så bra.
Allt det här är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader.
Nej.
Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Jag och Rosa var och såg den här fantastiska filmen Vi är bäst.
Ja,
av Lukas Moodsson.
Det har inte pratat om hur den var.
Nej, och det var en upplevelse, förstår du. För att Det börjar i alla fall med trailern som är så här, för alla som ska bli 13, för alla som är 13 och alla som någonsin varit 13. Och det är typ alla.
Fint.
Men det är väldigt fint. 13 är ju en väldigt, väldigt speciell ålder. Och de här tjejerna som den här filmen handlar om, de är ju också 13 när jag var 13 i den här filmen.
Nej.
Jo, tidigt 80-tal skulle jag säga. Jag var lite senare, men det var ju så otroligt mycket som jag kände igen. Allt från liksom så här hur föräldrarna var till hemmafester och så här. Det som var härligt var så att jag och Rosa smög in där på Victoria på Söder och satt oss där. Och så var jag så här, så fort den hade börjat, jag bara, Rosa, de är precis, vet, som jag var när jag var. Hon bara, shh, du pratar inte med mig först, vi kommer ut ur den här biografen. Och det sjuka är att hela filmen handlar om liksom hur jävla dumma huvudföräldrar är typ när man är 13 år. Jag bara, okej, okay, jag är så som de här föräldrarna. Jag, är, alltså, jag var ju som 13-åringarna tyckte jag, men jag var ju som föräldrarna i filmen.
Såklart.
Ja. Men den var fantastisk. Jag tycker att alla ska se den, för att det är en bra film och det handlar om massa bra saker, om att våga vara där man är och så vidare. Men det som jag tror gjorde att det förde mig till den här historien var att de här tjejerna var väldigt så här punkiga. Och jag har ju någon form av punkhjärta, måste jag säga.
Det har du ju. Ja,
jag har alltid liksom haft liksom någon punkfrisyr och hållit på. Liksom så här, jag har aldrig gått hela vägen i det där punkiga, men jag tror att det var så här, att när jag växte upp så låg det så himla nära också så här, alla skinheads som fanns i Stockholm. Så att det, och det var liksom, det var svårt att välja liksom den sidan, så att jag blev någon så här Madonna-punkare. För mig var hon den mest punkiga jag någonsin hade stött på. För att det handlade också om att våga vara kvinna. För jag var inte så mycket ute efter att vara så här staten och kapitalet. Liksom, så. Utan jag var mer så här, jag är tjej och jag får vara precis som jag vill.
Ja, bra.
Och då var Madonna så jävla bra där, 1983. Liksom.
Ja, det var en underbar.
Ja. Och då så här, har jag liksom tänkt över den där tiden och också vad det ledde mig. För det här, den här filmen handlar också väldigt mycket om att så här, de här tjejerna såg ut som... Ja, men de var ju rätt killiga, för man, det är en rätt killig stil om man har kort hår och så här. Och då tog det mig igenom liksom mitt liv som att inte vara som en helt vanlig tjej.
Nej.
För att någonstans så var det så här att när du och jag växte upp så var ju du den tjejigaste tjejen som fanns.
Ja.
Och jag alltså jobbade hela tiden emot det där på något sätt. Och jag vet inte varför. Jag kan, alltså så här, om jag bara ska dra snabb analysen, så tror jag att det var för att våran pappa hela tiden skulle hålla på att prata om hur jag såg ut och inte. Ja. Så att det var liksom en antirevolt mot det. Så att jag var så här, okej.
Okay, det var en revolt.
Ja, det var en revolt att jag var så här, okej, okay, jag gör mig så ful jag kan typ. Nej, men liksom så att jag var så här, jag ska minst inte hålla på. Och jag tror också samtidigt att det var så här, jag skiter i att konkurrera med det där idealet, utan jag skaffar mig ett eget där jag ändå kan vara ball liksom så.
Nej, men Anna, jag
där.
Tror att det var jätteviktigt för dig, jätteviktigt för dig att checka av om du kunde bli älskad oavsett.
Ja, det tror jag också. Även om jag kände mig så här tuff och jag tyckte att alltså, det var alltid något skönt att ha de där jättetuffa kängorna eller den där tatueringen och den knasiga hårfärgen och så. Jag har alltid älskat det. Men det var också en sån här, även om jag inte har Barbie-hår kommer ni älska mig ändå.
Mm.
Och framförallt så var det också en jätterevolt med min pappa, vår pappa, som bara ville att vi skulle ha jättelångt hår hela tiden om man skulle vara så här tjej-tjejig. Och det vägrade jag. Och jag vägrade det kanske lite för länge. Nej. Nej, men så. Men, och det där har jag verkligen kommit till freds med. Men då hamnade jag i någonting som inte jag tänkt på flera år.
Mm-hmm.
Det var ju så här att vi hade ju en mormor och morfar och liksom vår mammas sida av släkten. Vi umgås inte med dem så mycket. Mamma var ju sladdbarn. Och
gjorde
vilket gjorde
någon
att,
form av revolt ju.
Ja, gjorde någon form av revolt.
Pappa som var hippie och de var så här borgerliga.
Ja, de var väldigt så här borgerliga och lite fina och man fick inte vara liksom hur man ville. Och det var ju någonstans den diametrala motsatsen från hur vi levde. Men samtidigt så var det ju också så att det var vår mormor och morfar och det var våra släktingar som vi ändå skulle umgås med på så här jul och vissa helger och dop och begravningar och annat liksom så. Och då minns jag så himla väl. Jag kan tänka mig att jag var så här 21, 22.
Mm.
Någonstans där. Och vi var alla bjudna på bröllop.
Ja, men du måste vara äldre
kusin. Ja, men 24, 25 då.
Ja.
Och vi var bjudna på bröllop. Och det var jättebjussigt verkligen att vår kusin hade då bjudit oss på det här liksom bröllopet. Men jag minns så himla väl. För att jag var liksom jättebrydd av att det var något klänningstvång.
Ja.
Redan där kände jag så här, oh, vad är det här? Liksom så. du skulle gå dit och du hade blivit bjuden med din respektive.
Ja.
Jag hade ju en massa killar, men jag hade ingen som jag kallade min respektive. Alltså jag var inte alls där i hjärnan överhuvudtaget. Jag tyckte typ att det var töntigt.
Ja,
typ.
Vi skulle resa också någonstans. Ja, vi skulle bara gå iväg. Nej. Alltså på riktigt
vi skulle resa.
Resa
till Söderköping.
Ja.
Ja. Jag var ändå en vuxen människa, liksom 24-25, och liksom så här, du var där med din respektive 5 år yngre. Liksom så. Och så var det mamma och så var det vår lilla syster Amelia. Och vid den tidpunkten så hade jag också tomatrött hår.
Mm, det kommer jag ihåg.
Det var så snyggt.
Ah,
alltså jag hade någon liksom otrolig frisyr med tomatrött hår. Det slutade med att det jag kunde dryfta mig till i klänningsform var att ha så här tuffa svarta byxor, klänning över det, kjol över det, typ men skinnjacka eller jeansjacka. Mm. Alltså så. Vi kommer dit och jag är ändå liksom så här glad och tycker att livet är toppen. Vi ska ändå gå på liksom ett kul bröllop, tänker jag. Tills vi kommer till bordsplaceringen. Och jag inser då, jag är ju lika gammal typ som alla de här andra människorna, inser då att jag är placerad bredvid min lilla syster Amelia, som är alltså då typ 12.
Ja.
Alltså vid barnbordet. Och du
nu
sitter,
jag, men, det,
men vi
var
de vuxna
kul.
Med din kille. Alltså ja, så här. Och
så
jag
var
tror
det.
Att ni fick kanske sitta bredvid varandra trots att ni inte var förlovade.
Så för var det, ja. För att alla, det var nästan alla där typ var förlovade och då skulle man sitta bredvid varandra och då fick vi också göra det. För, ja men du vet så här, det var så jäkla, ja,
ja men riktigt så här liksom.
Rätt och riktigt.
Ja. Och där satt jag med mitt tomatröda hår och tänkte bara så här, det här är ju en kränkning. För det som hände sen var ju så här att jag satt där den där middagen och sen så blev det en jättekul fest och jag tror att jag var den enda som hånglade med den härligaste killen på hela festen den kvällen.
Såklart.
På något härligt hotellrum liksom så. Så minns jag att det slutade och jag vet inte fortfarande om våra kusiner vet om det.
Nej.
Men så var det. Nu vet ni om ni lyssnar. Men det som jag tänkte på då när jag drogs mig till minnes i det här gjorde mig såklart jättearg och ledsen. För det som också hände sen kort efter var, tror jag, det måste varit så att jag...
Men du måste förklara varför. Var,
jo, men det var så här, det, men det som hände, det var, så, det var en vad, tvåstegsraket. För ja. Det som hände sen efter, det finns ingenting som är fel på det här överhuvudtaget, förutom att jag blev arg över vad det egentligen är. Och det var ju att en av mina mostrar och mormor hade sagt till mamma, jag förstår inte heller varför mamma sa det här till mig, men hon bara säger, ja, nej men de sa ju det att de tycker att det är helt okej att du är lesbisk.
Och det var ju då för att du hade typ rött hår.
Ja,
det var ju det de...
Alltså... Men jag inte någon så här respektive... Alltså, och det finns ingenting fel med att vara lesbisk. Alltså, det finns ingenting fel med liksom någonting i det här. Förutom att de var så trångsynta för att jag var en annorlunda fågel. De kunde inte sätta in mig i deras vanliga fack. Att de var tvungna att göra mig till en undantagsmänniska.
Ja.
Det är det som gör mig arg.
Det var precis så det var. Men de blev också så liksom, alltså skakade av att de visste inte hur de skulle hantera dig överhuvudtaget för att du hade rött hår och skinnjacka och inte klänning när alla andra hade klänning. Så att de sätter dig vid barnbordet. Då blir du inte ens värdig. Liksom.
Nej, jag var inte vuxen.
Nej.
Jag var inte en egen person som skulle ha en egen plats vid något annat bord. Skulle de sätta mig bredvid en tjej eller kille? Alltså förstår du, det är typ där också man bara, men spelar roll liksom.
Oavsett om
det är så
var...
jävla ohämnigt så att jag blir helt galen.
Ja, och oavsett om du var lesbisk, skulle du sitta bredvid en tjej då? Alltså
ja.
Förstår du, men det är också så här, de är så otroligt trångsynta på alla håll och kanter.
Men förstår du,
de pappa hade ju med... långt hår och det tog 10 år för dem att acceptera att mamma hade träffat honom.
Ja, men... det var ju... Hur kan man som vuxen människa göra så? För det är inte 100 år sedan heller, Amanda.
Nej, men alltså, jag kommer ihåg det här så väl. Men jag tror också att det var så här att vi... och det är sorgligt så här, nu när man tänker efter. Det var att vi lärde inte känna dem heller.
Nej.
Och jag vet inte vad det beror på. Men vi hade inte tillgång till varandra på det sättet som man hade önskat. För jag tänker så här, de tyckte då att pappa var helt knas när man träffade honom. Det förstod man ju. Värsta hippien med långt hår och så vidare. Och sen så tog det 10 år för dem att acceptera honom. Och sen så var det jättebra i massa år. Men mamma hade ju massa systrar som hade män som verkligen var så här golfklubban och ett ordentligt jobb och så här. Mm. Något helt annat. Men sen så kom jag ihåg när vi hälsade på mormor, när morfar var död, och vi hälsade på mormor på sjukhuset. Och hon sa så här, jag skulle så gärna vilja träffa Bengen igen.
Mm. Bengt sa
Bengt.
Hon skulle aldrig sagt Bengen.
Aldrig sagt Bengen. Bengt. Och då så kom han dit och hälsade på. Då hade mamma och pappa varit skilda länge nämligen.
Ja.
Och då sa han, gud vad skönt, nu kan jag dö.
Och vet du vad det finaste av allt är, nu vill jag gråta lite på Fred. Lite skör nu efter ingen sömn. Det var att hon dog på pappas födelsedag.
Gjorde hon?
Ja. Vilket var som att det var liksom så här, vad det gäller liksom mormor och morfar. Morfar tror inte jag var med här, men om mormor, henne liksom så här, jag har förlåtit det. Det finns liksom inget argt av mig i det. Men det som jag ändå kan vara så här ledsen över idag, det är ju så att jag blev vuxen och fick barn och liksom alltihopa.
Ja. Att de inte såg det, menar du? Eller att de inte känner dig på det sättet?
Ja, att de var så trångsynt och trodde att jag var på något sätt och så här satte mig i det facket. Medan jag gjorde bara min grej liksom. Så. Mm. Och eftersom jag fick ju barn ganska långt före er. Och inte så långt efter de dog. Så var det också på något sätt så att det hade varit... För mig hade det varit... Och så kan man tänka sig att de kanske vet det ändå. Men det för mig hade det varit fint att liksom... Att de hade varit med om det liksom så. För att det slutade på något sätt med det där.
Mm. Det är för mycket.
Men det som är, det som ändå är härligt är att jag väldigt ofta drömmer om, och jag kan känna att våran morfar är en av mina så andliga beskyddare.
Mm. Jag tror mormor hade lyssnat på podden.
Det tror jag också. Och jag tror hon hade älskat den.
Hon
jag
hade
tror
skrikit hon förstod, för hemhjälpen. Att hennes,
jag tror att hon hade upptäckt att hennes hon hade ju lite svagt om nerverna.
Ja, det. Ja. Det kom ju någonstans från honom.
Ja, och då hade hon förstått att det var ångest. Och att det var okej att ha det.
Det hade hon.
Och det här tycker jag är så mysigt, Amanda.
Nej, men alltså Hanna, nu blev jag liksom varm i hela hjärtat. Alltså att vi, den här podden, och jag säger du och jag. Jag hoppas att vi personligen också är det. Sponsrade av Polarbröd.
Mm.
Då känner jag, de har hamnat rätt. För det finns väl ingen som älskar bröd så mycket som du och jag.
Nej, och alltså det är, finns det något godare? Alltså,
nej, det finns inget godare.
Polarbröd med, men du vet, smör och ostskiva. Och det är så här, mys. Men framförallt, Amanda, säger så här. Polarbröd stödjer Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa.
Mm.
Och de har skapat kampanjen Snackmacka.
Åh gud, vad härligt. Vad är det för någonting?
Nej, men så här, det är otroligt viktigt att öppna upp till samtal med sina barn.
Mm.
Om hur de har haft det i skolan och på fritiden.
Mm.
Det är ju liksom där man kan försöka liksom lirka fram om det är någonting som skaver eller gnager, eller om de har varit med om någonting som har varit läskigt, eller om någon annan har blivit orättvist behandlad och så vidare.
Mm.
Och för då att så här, kunna närma sig de här sakerna, så finns det inget bättre än att fika ihop i lugn och ro.
Nej, såklart. Men vet du vad de har gjort också? De har tagit fram 3 stycken roliga musikinbjudningar att skicka till barnen, där man kan bjuda in till en snackmacka. Och varje inbjudan kan göras liksom lite mer personlig genom att lägga in barnets namn och välja den musikstil som hen gillar bäst. Alltså det här
sånt
är
ju mys.
Jättemysigt.
Mm. Hörrni, alla föräldrar som lyssnar på det här, gå in på polarbröd.se, läs mer om den viktiga snackmackan och skicka en musikinbjudan.
Hanna, vi är sponsrade av Sadler.
Det tycker jag är kul, Amanda.
Och det här är så bra för att Sadlers fokus ligger liksom inte på att följa de senaste trenderna, utan de vill skapa produkter som har liksom en klassisk tidlös design och kan matchas till alla trender som man följer under tid.
Ja, men verkligen. Alltså, de är Skandinaviens ledande lädervarumärke sedan 1986.
Mm.
Med läderaccessoarer för både dam och herr. Och just det här att alltså, de är ju då experter på just läder. Och känner ju, alltså många känner ju till deras höga kvalitet.
Ja, för det är ju just det. De har så hög kvalitet. Och det vill man ju när man ska köpa liksom ett bälte, en väska, en portfölj eller en sån här weekendbag. Då vill man ha kvalitet. Och man vill att det ska vara snyggt.
Ja, men om du investerar till exempel i en totebag eller den perfekta datorväskan eller kanske en weekendbag.
Mm.
Då är det ju så att så här, det är inte så att det är så här yesterday's news. Alltså för de har klassisk design och läder blir ju bara snyggare med tiden.
Bara snyggare. Alltså det känns så härligt att ha liksom en 10 år gammal läderbag som man packar i. Alltså det är så snyggt.
Bra present tycker jag också.
Jättebra. Jag tänker nu på alla, liksom, alla som har någon som förlorar, men liksom också så här studentpresent eller flytta hem. Alltså det är underbara presenter det
är. Ja, är det någonting som man inte har för det mesta, det är ju en bra weekendbag till exempel.
Ja, eller har du sett den här Paris tote-väska? Den är så snygg till våren. Den måste jag ha. Och ni som inte har upptäckt Sadler.com, eller så har ni gjort det, men oavsett så får ju våra lyssnare, Fredagspoddens lyssnare, exklusiv rabatt. Koden Fredagspodden ger er 20% rabatt på allt till ordinarie pris från Sadler.com. Och det här gäller till och med söndag 5 maj.
Ja, Amanda, vi är sponsrade av Bobbys Haircare.
Oh,
det är så underbart tycker jag. Men jag drar lite kort info för jag tycker att det är viktigt these days.
Mm.
Alltså alla produkter är 100% veganskt, sulfat- och parabenfritt, cruelty-free och tillverkade i Sverige.
Mm.
Och så säger det så här, och det här förstår jag, doftskalan har de jobbat med så länge, alltså flera år, för de doftar supergott.
Ja, men de gör verkligen det, och det är verkligen så här, det är ju salongs liksom kvalitet på det här, men jag måste säga samma sak om doften. Du vet när man kommer in på en frisörsalong eller har precis tvättat upp, det är en doft som man är så här, varför kan inte jag få till det här hemma i duschen eller badkaret? Men nu kan man liksom få det.
Ja, och också så att man får den där känslan av att man har salongsfixat hår varje dag.
Mm.
Och sen ser jag också supersnygga produkter.
Ja, alltså, och det tycker jag vill också, man ha vid också... badkarskanten. Alltså.
Ja, eller på badrumshyllan. Alltså, så är det. Om du aldrig har testat Bobbys produkter så är det ett bra tillfälle att passa på. För nu har de 20% på hela sortimentet på bobbys.se.
Ja, och glöm inte att de har ju också stylingprodukter som är superbra för alla hårtyper.
Älskar deras torrschampo.
Men jag önskar också att jag hade varit modig nog att bara berätta hur det är. För det var ju också det här att så här, jag inte hade det där tydliga livet. Och då kunde de inte liksom, visste de inte hur de skulle ta det.
Nej.
Så att jag önskar liksom alla som känner sig som en udda fågel i sin familj eller sin släkt.
Ja, och
att
det
våga
tror jag
vara
är supervanligt.
Det. Ja.
Alltså vadå, det vill bara komma in på julafton och känna, vad gör jag här liksom? Det tror jag att de allra flesta känner precis hela tiden.
Ja, för det, jag tror att de största kraven om hur man ska vara och vem man ska vara och vad man ska prestera kommer från den där urfamiljen. Liksom,
ja, men det är
så.
Klart att det gör.
Även om man sen liksom börjar jobba för sin egen skull och sådana saker, så är det därifrån det verkar. Om man ska gå i skolan eller man har fina betyg. Och det är alltid där också på hemmaplan som man får de där frågorna som man kanske inte vill få. Så här, har du träffat någon nu då? Och så kanske man är som inte har gjort det på skit länge. Det ligger alltid liksom så här invävt massa gamla saker som är så här, vem man är.
Ja, men det är granskande på ett sätt som inte är klädsamt för någon. Det är så konstigt och man ska ställas till svars på något vis. Men jag tror inte att det går att lösa så mycket uppåt. Jag tror man bara får glömma det. Men, eller det kan man inte behöver göra. Men man behöver ta det på lika stort allvar som man ska ta hur man blir med sina barn istället.
Nej.
För där kan man ju verkligen göra någonting bra och bygga liksom nedåt.
Ja, men att aldrig vara fördömande, alltid uppmuntrande och bara försöka få sina barn att inse att man får vara precis som man vill. Ja, ses vi nästa vecka, och då tänker jag så här att vi kommer vara så fruktansvärt utvilade.
Då kommer vi komma med en helt ny
svada.
Ja.
Och ni kanske kommer ha helt nya kläder från oss.
Underbart.
Puss och kram. Vi älskar er.
Ja.
Puss puss.
Hej.
Hej.